This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej, hej och hallå kära vänner, och tack för att du valt att lyssna på just vår podcast. En podd där vi alltså försöker rebranda ordet medelåldern och få det att bli en glimrande, inspirerande och nyskapande del av livet. En sak vi lärt oss med att bli lite äldre, det är att återhämtning är viktigt. Så därför är vi båda nu på en otroligt välbehövlig semester. Och vad osar inte semester och sommar mer än just sommarrepriser? Så den här veckan bjuder vi därför på två av våra mest populära avsnitt tillsammans. Ett avsnitt där Nina, alltså jag, berättar om min klimakterieresa. Och ett där Valerie berättar om varför hon har bestämt sig för att operera ut sina implantat i brösten. Jag hoppas att ni ska gilla veckans sommarmys. Vi hörs snart igen med nya fräscha avsnitt. Kram från oss, alltså Nina och Valerie 40+.
Nina, idag ska vi ju egentligen prata om. Vi ska prata om när livet liksom på något sätt förändras väldigt drastiskt över en natt nästan. Mm. Och vi ska prata om Ninas klimakterie och hur det gick till när du fick veta att du faktiskt hade hamnat i klimakteriet.
Let's do it!
Kan inte du bara börja berätta lite grann om hur det gick till?
Ja, men så här i efterhand så inser jag att det började redan när jag och min man skulle försöka få ett syskon till Essie. Och då var ju jag 37-ish egentligen. Det fattade jag inte då, men jag hade ett väldigt tidigt missfall där i samband med det, kanske redan så här vecka 3-4. Alltså det kom en blödning som inte var i samma vecka som jag brukar få mens, och då var det så här, den är lite annorlunda, kan jag ska kolla upp så. Mm. Och då insåg jag, men då var det ju liksom ett tidigt missfall, vilket ju är extremt vanligt, så det kändes inte särskilt jobbigt faktiskt.
Hade du fått veta att du var gravid, eller vad du blev? Nej, du visste det när du fick missfallet?
Ja, precis. Vi försökte ju, så att jag var liksom, det var så här, det skulle kunna vara. Och så var det just det här att den här blödningen kom lite off schedule så att säga, plus att den var lite annorlunda i liksom i konsistens.
Nina kommer lägga upp en bild sen.
exakt. Det finns inga gränser här. Jag berättar allt. Öppen bok. Hur så? Och du, i och med det så tänkte jag, jag gör en gynekologundersökning, och så kan vi väl lika gärna, när jag ändå där, kolla hur min äggproduktion ser ut. Och då fick jag veta av den här otroligt ömma gynekologgubben. Efter då så fick jag ett mejl från honom där det står så här: hejsan, ditt svar har kommit. Du har väldigt låg äggproduktion och kommer antagligen inte kunna bli gravid. Ha det så bra!
Och, men gud, det är helt
sjukt. Hur kan man skriva så?
Nej, det är helt...
Jag anmälde faktiskt honom.
Bra att du gjorde det.
Och det är någonting också som jag vill uppmana alla som lyssnar. Att om man har blivit inte liksom misshandlad,
eller så. Nej, men okänsligt behandlad.
Okänsligt behandlad, ja. Eller inte blivit behandlad okej, eller inte fått hjälp på det sätt man ska, anmäl det till IVO direkt, eller anmäl till kliniken, eller liksom, bara ta inte det. Det är skitviktigt att det här kommer in i statistiken.
Men jättehemskt, hur kändes det för dig då när du fick det här mejlet och öppnade det bara?
Jag grät. Det var ju liksom, jag tänkte okej, vi kommer inte kunna få fler barn.
Nej.
Det kommer vara helt omöjligt. För det fanns ingen lösning heller.
Nej,
det var
fanns
bara så här, hej då, tack och hej. Och så jag grät. Och sen 5 dagar senare var jag gravid. Och då var det liksom så här, fuck you, gubbjävel. För det, i slutändan är det så här, absolut. Jag hade låg äggcount, men det krävs ju också bara ett bra ägg.
Men detta var då efter dina två andra barn, eller hur?
Nej, det här var ju då alltså när jag blev gravid med Rocco.
Det är när du blev gravid med Rocco. Ja. Okej, okay, för då, du har ju en dotter sen tidigare.
Ja, men Essie. Precis. Mm. Exakt. Och då blev jag ju gravid och sen tänkte inte jag mer på det. Liksom. Jag tänkte vilken idiotgubbe och sen gick jag vidare i livet. Ja. Men nu efterhand så inser man ju att det redan då var ett tecken på att jag var på väg in i tidigt klimakterie. Eftersom jag inte hade så mycket ägg kvar.
Nej.
Men sen när jag var 39 var jag väl, så började mensen bli lite oregelbunden. Det kanske var att den missade en månad och liksom sådär. Och sen var jag också helt säker på att jag var gravid igen. För att jag, brösten började ömma, de blev också större. Plötsligt satt jeansen lite hårdare. Du vet de här typiska tecknen på att någonting håller på att hända i kroppen.
Just det.
Det kändes också som att det rev och slet lite i äggstockarna. Och liksom, jag bara, jag är gravid. Jag behöver inte ens ta ett test. Jag känner, det känns exakt som det har gjort innan.
Man känner ju igen de där symptomen.
Men så tog jag ju test naturligtvis och så var det negativt. Jag bara, okej, men det kanske är för tidigt då. Och sen tog jag till och sen ett till och sen ett till. Alltså jag höll nog på i 3-4 veckor att ta test.
Oj.
Och bara, vad fan, okej. Då är jag kanske inte gravid, men herregud vad är det som händer i min kropp? Jag är sjuk då.
Just det.
Jag måste ju vara... Jag började måla upp
att jag
var typ sjuk i en döende sjukdom.
Ja. Så där tänker jag också, lite hypokondrisk som man är.
Ja, och jag brukar egentligen inte vara så hypokondrisk.
Nej, det är jag.
Men däremot så var det så tydligt att det var någonting som hände i min kropp som inte hade en rimlig, liksom, man säger, koppling till att jag var gravid. Liksom. Jag var ju inte gravid, så var fasen, alla de här symptomen, det är ju ingenting jag hittar på. Liksom.
Nej, det där känner man ju väldigt tydligt.
Ja, exakt. Så då bokade jag tid hos en gynekolog och då fick jag veta genom att man tar ett blodprov att jag då var i för tidigt klimakterie.
Och då var du inte ens fyllt, då hade du inte ens fyllt 40.
Nej, exakt. Nej.
Och du var också inne i en tid där du faktiskt funderade på att skaffa tredje barn.
Ja, vi vill ju väldigt gärna ha fler barn.
Så mitt i allt det här liksom är att ni funderar på att utöka familjen. Du är ändå uppenbart i en ålder där du fortfarande kan, eller till synes ska kunna skaffa barn. Så får du veta att du är i klimakteriet. Alltså hur kändes det när du fick veta det? Alltså den dagen när du fick veta att du var på väg in i klimakteriet, vad hände?
Alltså först var det ju lite av en lättnad eftersom jag trodde att jag var typ hade cancer.
Ja, jag
alltså
fattar.
Det var min så här, shit.
Då är ändå klimakteriet lite lättare att hantera.
Exakt.
Tror vi.
Då kändes det lite som, okej, jag kommer få leva vidare.
Ja.
Ungefär på den nivån. Sen blev det ju liksom, ja men lite så här, du vet de här olika stegen av sorg med att man först blir arg, denial, vad nu allt de här jag kommer inte ihåg exakt vilken ordning det är. Men först var det ju lite så här, okej, vad är det här? Hur funkar det? Fattar ingenting.
Nej.
Och sen bara, nej, gud, det kan ju inte stämma. Det kan ju inte stämma. Jag är ju liksom 40 bara. Jag kommer inte ihåg om jag hade fyllt 40 eller om jag var 39.
Ja, någonstans där.
Någonstans där. Det måste ju vara något. Nej, kan inte stämma. Och sen arg, det här liksom, vad fan, varför händer det alltid med kvinnor? Vi ska gå igenom jävla skit, först ska vi ha mens, sen ska vi föda barn, sen ska vi, du vet såhär. Allting händer oss, jävla män!
Tell me about it.
Liksom den. Och sen jättemycket sorg i det att vi då antagligen inte skulle kunna få fler barn.
Nej.
Och grejen var att gynekologen sa väl också så här att vill ni ha fler barn, då behöver ni säga det nu, för då måste vi sätta igång en IVF-process liksom. Och då var vi lite så här, ja, vi vill verkligen ha fler barn, men nej, jag vill inte börja mixtra med mer hormoner.
Nej.
IVF-process. I min podd Vattnet går också har jag också intervjuat många kvinnor som har gått igenom IVF-process.
Ja.
Och det är ju inte bara någonting som man bara, ja, det gör vi då. Liksom.
Nej.
Det är ju en jättetuff utmaning. Och där kände jag med respekt för alla som har gått igenom det. Och vi har två barn. Vi har liksom en fantastisk familj. Då kände jag bara, nej men jag ska nog bara inse att jag ska vara tacksam för det jag har. Och låta livet bara ha sin gång lite.
Ja.
Och när man väl hade kommit liksom full circle på det, då kändes, alltså absolut, det är fortfarande en sorg, i mig att jag inte kommer få fler barn. För jag har väl alltid, eller alltid, men sen jag fick barn, haft en liten dröm om att kanske till och med 4 barn. Ja. Alltså liksom en stor familj, många barn.
Ja.
Fullt hus med liv och rörelse. Och den sorgen kommer jag väl bära med mig någonstans. Liksom hela livet. Som så många andra naturligtvis. Mm. Men herregud, jag har 2 barn. Jag har 2 friska barn. Vi har liksom en fantastisk familj nu. Och liksom precis kommit ur småbarnsåren. Och börjat inse att det är ganska härligt med 2 lite större barn. Och, så att det beslutet, det var ju inget beslut jag fick ta själv. Och det kanske var lite det också. Att det inte var ett beslut jag kunde ta själv.
Nej.
Det bara blev så. Alltså det, som sagt, det är fortfarande en liten sorg. Men jag är så otroligt tacksam för det vi har.
Ja, men jag förstår det. Och det är helt rätt att du tänker så. Det känns som att du har verkligen bearbetat detta också. Men nu har ni ändå fått det här liksom beskedet om att du har gått in i klimakteriet och du har gått igenom alla de här faserna. Så blev ju du gravid igen. Ändå. Alltså helt mirakulöst på samma sätt som förut. Kan du inte berätta lite grann om det?
Ja, men det var ju helt sjukt. För det skulle ju inte kunna hända i stort sett. Alltså jag hade ju mens kanske. Vid den här tidpunkten hade jag mens kanske var 4:e. Alltså den kom verkligen så här. Någon gång var 3:e månad. Sen var den borta i ett halvår. Och sen kom den blödningen. Så det var ju verkligen så här. Ingen cykel att tala om. Men det fanns ju ändå någon, ett ägg här och där.
Liksom. Ni bara låg varje dag. Säg så. Varje dag, ifall.
Eller bara en gång i halvår.
Eller, och, jag vet inte vilket.
Vilket är bäst.
Jag tror på det där varje dag.
nej men så var jag gravid. Och det var ju helt sjukt.
Det måste ha blivit, alltså tänk så här, då har du ändå gått igenom alla de här faserna.
Exakt, det var ju också så chockartat för att jag var hos gynekologen för att jag en gång tidigare hade jag fått på en annan gynekologundersökning upptäckt att jag hade cystor på en av äggledarna, så här godartade cystor, vilket ju är ganska vanligt, men ordet cysta är ju så otroligt laddat. Och sen så hade jag då börjat känna lite samma känsla i äggledarna. Och tänkte, shit, jag måste genast till gynekologen för att kolla. Liksom, jag blev så jävla stressad över det. Och då så skulle vi ha ett ultraljud där igen då. Eller hur de nu gör undersökning. Ja, det är väl ett ultraljud de gör. Och så tittade hon och bara, vet du, har du tagit något gravidtest? Och sistone. Jag bara, nej. liksom.
Nej.
Hon bara, nej, okej, för jag ser ett foster här. Jag bara, what?
Du bara, I'm Virgin Maria. How can this happen?
Exakt. Alltså, så sjukt. Jag var ju där för att kolla om jag hade liksom syster. Och så bara, nej, du har ett foster.
Ändå, du måste ändå ha blivit väldigt glad, tänker jag.
Jag blev så glad.
Ja, jag fattar det.
Jag blev
det.
Så glad och min man blev helt överlycklig.
Ja.
Och sen så, men så sa hon förvisso att hon, det var lite för tidigt, men det var lite svårt att se om hon kunde se hjärtat eller hur det var. Hon var osäker.
Ja.
Så hon var lite så här, kom tillbaka om 3 veckor. Men försök att inte vara för glad, liksom.
Ändå
det kan
svårt,
vara liksom, att det är då en så här ofosterlig graviditet som det heter. Men det var ju omöjligt.
Det går ju inte.
Omöjligt. Nej. Alltså, vi var så glada. Och det här var också påsk, tror jag. Eller om det var någonting. Så det var att vi skulle träffa min familj, mamma, pappa, min bror, hans familj. Och vi skulle liksom ha middagar.
Ja, vilket ju då är det väldigt svårt att dölja.
Jättesvårt att dölja. Och jag kunde ju inte dricka, ville ju inte dricka vin då heller. Klart. Så då var det så här, hörni, jag måste bara berätta. Liksom. Och alla var så här, åh, gud vad kul. Alltså det, och grejen var att jag mådde illa. Jag hade alla de här symptomen. Exakt alla gravidsymptom. Som var. Så jag bara såhär, men jag är ju gravid så det måste ju vara liksom. Och sen kommer vi då tillbaka på det här och sen, nej, sen var det sjuka, det här blir ju en long story, men när jag skulle då gå till gynekologen för att liksom kolla, samma morgon får jag en blödning. Samma morgon.
Nej.
Så då var det så här, okej, nu går jag till gynekologen, jag vet ju att det redan är över. Och så gick jag dit. Och då såg hon ju mycket riktigt att det inte var något hjärta som bankade. Att det inte var något mer då.
Nej.
Så då blev det ju, ja men, Mr. Borsen, eller vad man nu kallar det för. Och så det blev, ja, med hela det här tråkiga med att ta piller och ska stöta ut det själv. Mm. Och sen fick jag inte ut allt, så jag fick göra skrapning och hela den processen som var ju så sjukt jävla jobbig.
Ja.
Och så ledsen, för det var så en otrolig berg-och-dalbana i det liksom. För då, liksom redan gått igenom hela den här sorgen över att inte kunna få barn. Sen bli gravid, bli jätteglad. Och sen få en blödning och inse att det är kört. Och sen få det bekräftat att det är kört.
Mm.
Och sen tro att man är färdig efter att man har då blött ute hemma. Vilket ju bara är så barbariskt överlag. Alltså, oerhört trött och arg på hur sjukvården behandlar kvinnor. Och sen också få beskedet av gynekologen. Ja, men det ser fint ut, du har fått ut allting. Och sen inse att man inte har fått ut allting senare och får gå in och göra en skrapning och bli sövd och hela den processen.
Oj.
Alltså det var så too much to handle. Ja. Vi får gå igenom så jävla mycket, vi kvinnor.
Jag kan inte ens föreställa mig
det. Det var jävligt mycket under några månader där.
Mm.
Faktiskt. Det var tungt. Det var det.
Det förstår jag. Verkligen. Din historia, jag får liksom rysningar när jag hör den. Jag kan verkligen, alltså även om jag inte varit där, så kan jag ändå känna, jag har varit där på sätt och vis, men inte ändå, men att de känslorna som kommer när man blir gravid, eller när man försöker skaffa barn, och det tar lite tid och sen blir man gravid och så. Alltså jag vet ju hur det känns, det finns ju ingen större lycka på den här jorden. Och det finns ingen större rädsla än att då bli av med sitt barn eller sin graviditet. Så jag känner med dig verkligen fruktansvärda upplevelser. Och sen också det här i bakhuvudet, klimakteriestressen.
Mm,
och vi vet att det kanske inte går igen. Eller
nej, liksom. Men precis. Och vi hade ju verkligen, eller jag hade i mitt huvud, så även fast man visste att så här, ta nu inte ut något i förskott, så var man ju ändå så här, vad ska vi göra nu med bilen?
Nej, men det går ju inte. Åh, gud, det är helt omöjligt.
Och vad kul det ska bli att liksom berätta det här, liksom så här på Instagram, typ här, mot alla odds.
Ja.
Du vet, våra liksom mirakelbebis.
Ja, som, faktiskt.
Vet, man har ju allt det där framför sig.
Exakt, man har ju önskat det.
Ja. Mm. Ja, sjukt.
Men nu har det gått lite tid och när du ser tillbaks på liksom själva händelsen, nu har du ändå berättat ganska mycket, men vad är du idag liksom emotionellt kring detta?
Nej, men det är väl precis som med den andra sorgen, att det kommer nog kännas liksom. Det är väl mer drömmen man är ledsen för att man inte fick liksom uppleva. Och sen med den här liksom ständiga ilskan som jag bär på kring samhället, liksom det patriarkala samhället som bara inte finns där för oss kvinnor.
Nej.
När vi behöver det. Det tycker jag, det var så himla tydligt i den här processen, att det var liksom in, ut. Blir du ledsen? Jaha, men ta det här pillret, gå hem.
Du förklarar dig själv lite.
Precis, exakt. Och verkligen noll, ja, men noll respekt eller noll vilja att liksom vara där för oss.
Och det är också de tillfällena som man behöver få, det är nästan serverat. Här har du en psykolog att prata med.
Precis.
Eller alltså jag tror vissa bara några samtal hade hjälpt.
Ja, verkligen. Det ska finnas rutin. Det ska vara såhär, okej, du har en abort här, du har gått igenom en skrapning. Här är din tid för att träffa.
Ja, det ska ingå.
Det ska ingå.
Jag tycker faktiskt att det ska ingå, för att den mentala hälsan är lika viktig som den fysiska.
Men vi skiter i den mentala hälsan här. Det är mycket enklare att bara skriva ut lite piller.
Men så tror jag att det är överlag när det gäller alla typer av sjukdomar. En sjukdom där du liksom uppenbart kan se att något är fel, fysiskt är ju mycket lättare då att liksom ta till sig och behandla. En psykisk sjukdom och även sånt här som också påverkar en extremt mycket mentalt.
Precis. Men det är så tråkigt att man inte ser hela värvet, för att, men om vi människor mår dåligt, det blir vi dåligt, liksom inga bra produktiva människor som jobbar bra, som återbetalar till samhället bra. Det blir ju liksom, alla förlorar på det.
Ja. Det finns något att ta upp här från detta. Sjukvården, ni som lyssnar. Jätteglada om ni tar tag i det här.
Mm-hmm.
Och kanske kommentera om ni vet någonting, alla ni som lyssnar. Ni kanske har fått hjälp på något sätt som inte vi vet om hur man kan få hjälp.
Mm.
För det är ju som alla säger, för att vara sjuk och måste man orka vara frisk. Eller vad säger man? Man måste vara frisk för att ta tag i sina
Man måste bara orka ta tag i att få den vården man ska ha. Eller så. Ja. Så skriv gärna om det är så att ni vill tipsa om någon annan som har gått igenom detta och fått hjälp. Vi finns ju på Instagram, Nina och Valerie, 40 plus. Det är bara att gå in och skriva. Följa, såklart. Nina, tack för att du liksom delar med dig av den här väldigt emotionella historien. Jag tror att vi är så många som har gått igenom någonting i den här stilen. Mm. Nästan alla man vet har ju gått igenom någonting, precis, typ av missfall eller
exakt,
så
att det är ju det, så himla vanligt.
Vanligt, och jag tror att det finns fortfarande väldigt mycket skam kopplat till det, eller kanske inte skam, men det är just det här att det är så otroligt personligt och det finns så mycket känsla i, mycket glädje, så mycket sorg och allt det här.
Ja, men vi har ju fått lära oss att vi ska trycka bort, att vi inte ska berätta, att vi ska hålla det för oss själva och att vi ska liksom inte liksom lyfta upp våra framförallt saker som rör the downstairs area. Det ska ju, det har ju varit så framförallt liksom, nu är det bättre med de yngre generationerna, men mens och sånt, det skulle vi inte prata om. Vi skulle smussla med våra tamponger och mensskydd och det skulle liksom sådär. Så att vi har ju fått lära oss det. Att vi inte ska prata om när vi blöder eller när vi liksom, när det är något jobbigt där nere.
Just det.
Och då blir det ju skamfullt.
Ja, ofta. Verkligen. Och då hänger det ihop med hela den här delen.
Så är man en dålig kvinna för att man inte kan behålla barn. Alltså det är så mycket som är sånt bullshit.
Det är bra att du brinner för det här, Nina. Och hjälper till att ändra på det. Tror du också att det finns samma skam över klimakteriet?
Absolut. Absolut.
Är det liksom, anses det liksom...
Du är ju så osäker. En klimakteriekossa.
Ja, exakt, bara där.
Ja, men det är ju det. Så har det ju varit tidigare. Det är bara kärringar som svettas och äckliga och nej, det ska vi inte heller prata om. Och fy, vad äckligt. Vi är äckliga när vi blöder och vi är äckliga när vi inte blöder. Ungefär så.
Ja, jag fattar. Jag tänkte på det faktiskt häromdagen eftersom vi skulle prata om det här idag. Jag tror att det här med puberteten. Mm. Den har liksom lite annan klang, men ändå samma sak. Det här med att det ska liksom, så här gör du när du ska använda tampong och så här ska du. Liksom, man glömmer bort att livet faktiskt har de här cyklerna.
Det här är ju livet.
Det är ju livet.
För
det ingår.
Att skapa liv så behöver vi ju de här cyklerna.
Exakt.
Och det är ju någonting som egentligen ska bara hyllas. Det ska ju vara, det ska ju vara, det är the gift of life.
Men är det inte så vissa kulturer? Alltså nu när du börjar prata om, jag tänker såhär puberteten och så här, är det väl väldigt stort? Jag vet inte vilken kultur.
En tjej som får mens för första gången, det är liksom, herregud, hon ska strö blommor
fest,
över henne.
Det är fest, för man vill dock inte hon ska bli gravid just då.
Nej, det kanske man
kan jag säga som själv har en tonårsdotter.
Just det.
Nej, hon fick nog mens, jag vet inte om jag vågar prata om henne och så, men jag gissar att det var någon gång hon var 12-13. Och då vill man ju såklart inte att ens barn ska bli gravid.
Absolut. Nej. Men det är ju ändå en stor grej. Och liksom hela det, hela, vi måste liksom förändra sättet hur vi ser på kvinnans cykel. Den måste få vara med oss. Den måste få vara vår kompis. Och det är lite det som jag brinner lite nu då för klimakteriet. Att det liksom tidigare har varit någonting som är så här... nu är livet slut. Nu, liksom, nu blir du... gammal och nucka och liksom, du vet, sådär. Men så har ju lite narrativet varit innan, liksom. Och på sitcom sådär så har det varit någon äldre tant som svettas och så skrattar man åt henne och så. Men vad fan, liksom, i Japan till exempel så finns det ett ord för klimakteriet och det går att översätta med den nya våren.
Wow!
Är inte det vackert?
Snyggt!
Eller hur?
Jag älskar det.
Det är lite det jag känner nu när jag liksom då kommit ur det som har varit jobbigast.
Ja.
Som vi kommer in på sen. Att jag känner mig lite så. Det är lite ny vår. Nu är jag inne i ett nytt stadie i livet.
Så nice ju.
Som är liksom efter klimat... Liksom, ja.
Men för det var en grej jag tänkte på också. Nu när du då kom in klimakteriet tidigare, kommer du komma ur klimakteriet tidigare också?
Ja och nej. Alltså egentligen gör jag ju det.
Du fick
det.
Bara en längre tid.
Ja, men precis. Nej, men det gör jag ju egentligen. Men i och med att sjukvården helst, alltså när man kommer in i tidklimakteriet så som jag har gjort, det är ju ganska ovanligt ändå, även om det absolut händer många, att kroppen ska ju egentligen bli av med sitt så här östrogen och allt det här efter 50. 50-55 där någonstans. Liksom det är mer normalt inom situationstecken. Och då är kroppen med på det. Då är det liksom så här, men nu ska ju det ut. Så
just det.
Det är ju fine. Liksom. Vi behöver inga mediciner eller så. Utan, Så, om man har jättesvåra symptom så det, kan man absolut ta medicin för att dämpa dem och så. Men rent liksom naturligt så ska ju det här ut ur kroppen. Men när du är 40 som jag var, då är ju inte det en naturlig process, utan då ses det lite så, inte som en sjukdom kanske, men som någonting som behöver, man behöver hjälp med det, kroppen behöver hjälp med det. Dels för att komma i tid i klimakteriet kan också orsaka att man kanske får problem med andra saker lite längre fram. Och därför så går jag nu på behandling, alltså östrogenbehandling. Och det gör
du äter tabletter.
Precis. Och det gör att jag nu då har en cykel igen.
Just det.
Så därför förlängs ju min process.
Ja.
Så då är ju tanken att jag ska äta de här.
Tills du blir 50.
Tills jag blir 53. Nej, men, Och det kändes ju det rätt långt. Galet när jag fick höra det. Jag bara, nej men gud, nej det orkar jag inte. Och jag är också uppvuxen med... där man liksom inte ens tar Alvedon när man har huvudvärk. Jag är liksom verkligen inte... Jag är absolut ingen anti-vaxxer. Absolut inte. Hela familjen har tagit alla sprutor och så. Men vi har liksom, jag är bara uppvuxen med det. Att liksom, nej men gud, lite huvudvärk kan man leva med. Eller, ja men inte ta medicin i onödan. Inte
ta antibiotika. Och nu måste du ta varje dag.
Och nu måste jag ta varje dag. Så det har ju varit en lite svårt för mig faktiskt. Jag började faktiskt med att så här självmedicinera med lite så här naturläkemedel, och nu kommer någon bara såhär, åh gud, jävla idiot. men liksom, det hjälpte faktiskt mig med vissa symptom och så. Men sen så har jag ju mer, liksom, för grejen var ju också att när jag fick veta det här av min gynekolog, då sa hon så här, ja det finns ju vissa behandlingar, men gå hem och googla lite och läs på så kan du bestämma hur du vill göra. Jag bara,
intressant.
Googla och läs på. Det är inte du som ska komma med informationen till mig då. Som
hon kanske ville ge dig en liten indikation på att det finns alternativa behandlingar.
Nej, jag tror att hon ville ge mig en indikation på att hon inte hade någon jävla aning om det här med klimakteriet. Vilket också är så väldigt tydligt att det är, allmänvården kan ingenting om klimakteriet. Det är tyvärr så.
Nej.
Och väldigt lite forskning finns om klimakteriet. Så att det är vissa specialister som kan det.
Det är ju inte klokt. Med tanke på att faktiskt att alla kvinnor hamnar i klimakteriet.
Det gör vi.
Alltså det är ju ändå
hela
en 100% säkerhet.
Hela världens kvinnor kommer hamna där. Men det är också ett sånt otroligt tecken på hur lite man bryr sig om den kvinnliga hälsan.
Mm.
Tyvärr.
Tråkigt,
men
tycker jag att det är sådär.
Ju fler som pratar om det och ju fler som ställer krav, desto viktigare kommer det ju bli.
Absolut.
Jag kommer ju agendan upp. Men i alla fall, när jag väl träffade någon som kunde det här, då fick jag ju mer koll på det här med långsiktiga problematiker man kan få när man som jag då kommer i tidigt klimakterie. Så därför har jag gett med mig och börjat medicinera dem.
Finns det något annat man kan göra om man då vill göra något mer alternativt? Finns det något? Eller är det helt kört?
Ja men alltså det finns ju. Jag har ju då som sagt liksom, jag tänker för de kvinnor som kommer in i klimakteriet när det är den naturliga gången så att säga.
Just det.
Då finns det ju faktiskt, tänker jag i alla fall om man är intresserad, fina naturläkemedel som hjälper till att minska symptomen åtminstone. Kanske om man har mycket så här vallningar, sover dåligt eller andra typer av liksom så här fysiska symptom och faktiskt vissa mentala symptom så kan man dämpa det med, gud, det kommer få en kritik nu säkert från så här läkare och allt möjligt.
Men, vi ska inte bry oss inte om dem. Jag tycker whatever
det har
works.
Funkat för mig.
Eller hur?
Det kan inte funka för alla. Nej. Men det finns absolut om man är intresserad.
Jag...
Man kan skicka DM till mig om man undrar exakt vilka produkter det är.
Ja, jättebra. Du kan ju dela med dig av dem sen ifall folk är intresserade. Jag tror också en annan sak som verkligen har funkat för mig, i alla fall när det gäller PMS-besvär och så, är ju träning. Och jag vet att det, liksom, det kan ju låta lite banalt, men jag måste säga...
Fast det är ju forskningsbaserat att träning hjälper.
Exakt. Men det är vissa, jag märker att vissa blir lite så här provocerade när jag säger det.
Jo, men det är nog också för att många kanske får höra det här. Om man till exempel är deprimerad så är det många... ut och spring med det bara.
Precis. Alltså det låter, det menar att det låter lite banalt, precis.
Men det finns ju otroligt mycket forskning som, som stärker den tesen att... fysisk aktivitet förbättrar ju allt.
Exakt.
Både fysisk hälsa och mental hälsa.
Jag ska ju bara säga att jag har gjort min egen research där i det. Då, för jag säger omedvetet. För jag hade väldigt mycket PMS-besvär. Och då började då medicinera mig själv med träningen. Alltså träna, konditionsträna i alla fall minst 3 dagar i veckan. Och få pulsen då i 40 minuter. Försökte lägga in promenader och liksom verkligen så här, höll igång. Och efter några månader så gav detta resultat. Sen så fick jag ju då, var jag ju tvungen att pausa träningen på grund av min operation. Åh jäklar, som brev på posten kommer de här PMS-besvären tillbaka. Så. Nej, det är så vidrigt. Så att nu har jag börjat liksom springa igen. För att det är det enda som hjälper. Och om man då tänker som dig, om man kanske inte vill ta den här medicinen. För jag fick också medicin utskriven till mig om jag ville liksom så här. Någon dag jag kände mig väldigt nedstämd eller liksom kände att PMSen var för jobbig. Så skulle jag ta den här tabletten. Vilket jag gjorde någon gång då och då. Men sen när jag märkte att träningen hjälpte så pass bra så behövde jag ju inte ta det. Och faktiskt, det försvann så pass mycket att jag inte ens tänkte på det.
Underbart.
Så det är ändå fantastiskt. Och där har jag ju testat. Och nu när jag då inte har kunnat träna så har jag känt igen. Kommit tillbaks. Ja. Så att träningen, alltså träna för psyket är ju verkligen så, alltså så rätt.
Jag menar, det är verkligen det. Jag håller helt med.
Sen är det klart att det är skönt att du blir stark och uthållig också.
Ja,
men
det är ju många, många bra sidor.
Det finns ju inget dåligt. Det enda är ju att det kan bli en press att man ska träna. Exakt. Men om man försöker tänka på det som en del av sitt, men alltså så här, en del av sin psykiska hälsa snarare än att liksom det här utseende kravet.
Jag tror också att det är viktigt att veta att det inte alltid måste innebära att jag måste träna, att det måste vara så här en timme på ett pass fyra dagar i veckan, utan att träning är ju också liksom rörelse. 40 minuters promenad.
Exakt. Cykla med ditt barn till skolan.
Exakt. Alltså all typ av rörelse.
Hoppa av två tunnelbanestationer tidigare. Ja. Absolut. Det hjälper. Men det hjälper inte lika mycket som man får upp det här flåset.
Nej, men det så måste man också.
Jag tror att en lite snabbare promenad
varje
då.
Varje gång måste det ju inte vara.
Nej, varje gång måste det inte vara. Men jag tror att man ska tänka i flåsbarn. Så här, 40 minuter, tre gånger i veckan. Det är, nu är jag ingen expert. Jag har lyssnat väldigt mycket på experter. Men det är det som, det är faktiskt en stor skillnad bara på att gå en PV eller gå en liksom promenad till att du går liksom en PV där du liksom ändå
aktivt,
aktiv, alltså du svettas, du blir varm, pulsen går upp. Det är det du ska titta efter. Så det är
PV, alltså powerwalk.
Ja, det är powerwalk.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, men tillbaka till det här med klimakteriet, Nina. Jag måste också veta, för att det finns ju mycket med det här med det fysiska, men jag är också väldigt intresserad av att höra om de psykiska delarna i det här med klimakteriet, när du var som mest uppe i det här klimakteriesvallet då, eller vad man ska kalla det. Hur mådde du rent psykiskt?
När man ser tillbaka på det så var ju det den absolut värsta tiden i mitt liv. Jag har alltid varit en sån här glaset är halvfullt, alltid varit väldigt så här pepp på saker, extrovert, liksom är igång, vill alltid göra grejer. Och det här med klimakteriet, det jag kände till och också viss, liksom, jag fick ju ingen annan information heller av min gynekolog då, var ju att ja, men det är de här vallningarna, man blir tydligen väldigt arg ibland och man sover dåligt. Det var det som jag trodde var
klimakteriet. Och det kan ju stämma in på lite annan,
ah,
alltså jag menar på en
absolut.
Annan själv en annan gång också. Utan att nämna några namn.
Ja. Men jag hade liksom ingenting av det. Jag var sällan arg, jag sov jättebra. Kanske en lite få lite så här snorra vallningar ibland. Så jag var så här, gud, ja, men det, den här med klimakteriet, det berör inte mig så mycket då. Men sen började jag må så, alltså jag kan inte säga att jag mådde dåligt, men allting blev tråkigt. Allting var en gråzon. Allting var så här. Ett tidigt exempel var när jag skulle fylla 41. Vi var i Italien, alltså världens mest fantastiska ställe, solen sken. Min man ordnade först så att vi skulle gå på en hike, han och jag. Jag sa, obeskrivligt vackert landskap. Vi tog liksom en så här vinlunch. Sen fixade han en överraskningsfest till mig med alla kompisarna som bor i Italien. Så jag blev så här, alltså det var en fantastisk dag. Men allt jag kände var så här, ja, vad kul.
Typ tråkigt, så. Nina.
Så kände jag. Och så var livet.
Som en beige film.
Som en beige film. Det var inte så att jag var deprimerad till det stadiet att jag inte ville gå ur sängen eller liksom så. Men det var ingenting som var kul. Jag kände inget pirr. Jag såg inte fram med något särskilt. Jag var otroligt stresspåverkad. Minsta lilla grej, jag blev väldigt stressad. Mitt minne blev otroligt dåligt. Det var liksom på den nivån att jag satt liksom på datorn och skrev och så skulle öppnade jag en flik. Bara, vad var det jag skulle göra på den här fliken?
Alltså, jag fattar hur du säger. Det där är ju jättekonstigt från ingenstans. Bara.
Och då min instinkt på svar på det var så här, bara, gud, jag kanske är på väg att gå in i väggen. För symptomen är ganska lika. Ja. Stress, liksom, dålig stresstålighet, dåligt minne. Inte tyckte att något var kul. Nej. Det är ju liksom så här ganska tydligt. Antingen det, så antingen gå in i väggen eller att jag var deprimerad. Mm. Och det gick faktiskt så långt att min man sa, men Nina, jag undrar om inte du är deprimerad. Mm. Och då reagerade jag så här, fan vad vet
du,
du med huvudet.
Jag är självklart inte deprimerad. Nej, hur kan du tro något sånt? Nej, men det vill man ju inte.
Nej, men det vill man inte inse. Nej. Och man vill framförallt inte att någon annan ska liksom komma in och bestämma hur jag mår.
Nej.
Och jag har också så här, nej gud, jag är ingen deprimerad person. Jag är alltid liksom glaset halvfullt. Liksom. Det är ju min bild av mig själv.
Liksom. Ja.
Så det var ju lite irriterande, men det sådde ändå ett frö, så att jag bokade till slut tid hos terapeut och började jobba med min stressproblematik och fick jättebra redskap med att hantera stressen och sänka tempot och börja tacksamhetsträna, och det hjälpte jättemycket till en viss grad. Det blev mycket bättre, stressen blev bättre. Jag mådde lite bättre. Men det var återigen inte förrän jag träffade den här experten på klimakteriet. Men som hon började rada upp symptomen. Så det var det ju först de här vallningar, dålig sömn. Och sen bara depression, dåligt minne. Hon skrev upp det på en tavla. Så här.
Och gjorde det tidigt för dig.
Rysningar. Jag bara satt där och bara började gapa. Jag bara, vad fan är det hon, vad är det hon säger? Det liksom var som att hon talade bara till mig. Liksom. Jag bara... Och liksom dagen efter så bokade, eller samma eftermiddag så bokade jag tid på den här kliniken. Och bara, allt det här som hon skrev, allt det där.
Det är ju fantastiskt. Det måste ha varit en väldigt skön känsla att få för att bli sedd i det här.
Ja, verkligen. Samtidigt som jag också blir så jävla förbannad. Det har ju gått liksom 1,5-2 år.
Ja, det är lång tid.
Mått jättedåligt. Liksom. Och bara inte fått, för att ingen hade sagt, eller ingen hade, jag hade inte... förstått att det fanns de symptomen.
Hur hittade du den här personen som hjälpte dig då?
Nej, men det var tack och lov då för mitt jobb. Så var jag på en press en pressfrukost där det här stället HerCare, som är en klinik bara för kvinnlig hälsa och kvinnliga hormoner.
Mm-hmm.
Och de hade precis öppnat, så de var liksom berättade om sin nya klinik. Och hon då, grundaren Mia Lundin, berättade om klimakteriet just. Mm. Så det var bara så här,
det blir lite reklam här för,
ja, men det blir lite reklam, men, det, men jag tycker att de var värda det. Det som är väldigt tråkigt är att de då inte ingår i svenska vårdsystemet, så att man får ju då betala för sin vård, vilket ju är vansinnigt. För att det här ska ju alla kvinnor kunna få. Jag hoppas att det kommer vara så snart. Men jag kände först att helskotta i satan var dyrt, men jag måste bara få mer svar.
Jag måste
ta den här kostnaden. Och det fick jag. Och då fick jag behandling. Och när jag började behandlingen så var det som väldigt många som har varit deprimerade som sen får hjälp med antidepressiva. Att det var som att lyfta på rullgardinen.
Nej, men det måste ju vara en sån upplevelse.
Färger. Det finns färger i livet. Jag blev pirrig. Jag skulle göra något kul. Jag skulle på tjejmiddag. Det var så pirrigt. Jag bara, satt på tunnelbanan och bara... Kände livsglädje. Och bara, shit. Vad är det jag har varit med om de senaste 2-3 åren?
Det är helt hemskt.
Ja, det är jättesorgligt att man liksom lite förlorade... Alltså, återigen, jag var ju inte så pass nere att det var bara hemskt, hemskt, hemskt. Men när man ser tillbaka, när man märker skillnaden, hur jag kunde ha mått liksom, hur jag kunde vara mig själv. Alltså, nu blev jag mig själv igen.
Ja.
Det känns sorgligt. Att man liksom...
Men nu har du lärt dig någonting av det. Så får man väl tänka.
Ja, och jag känner så starkt för att liksom, dels dela det här och liksom, så alla ni som lyssnar och känner, skicka gärna DM om ni har frågor och vi kan prata mer om det här också på Nina Valerie på Instagram. För jag tycker att det är så viktigt att vi pratar om det här.
Jätteviktigt.
Och jag vill inte att någon kvinna mer ska behöva gå runt och må skit utan att få hjälp.
Så viktigt att du delar det här med alla oss idag, Nina. Tack så jättemycket för din historia. Jag har liksom känt mig helt gripen under tiden jag suttit här och lyssnat på dig och... Jag tycker att det är fantastiskt. Och om man då ska ta, liksom, vad, om du ska säga något gott som kommer ur det här, vad skulle det vara då?
Alltså visst, det finns väl ingenting som jag önskar att, åh vad glad jag är att jag kommer klimakteriet tidigt. Det finns det kanske inte. Men jag känner i alla fall nu någon form av purpose i det hela att liksom lyfta den här frågan som jag känner att ingen faktiskt har lyft tidigare. Det finns en podd som heter Klimakteriepodden som jag gärna tipsar om. Åsa Melin som driver den. Och hon har ju verkligen drivit den här frågan. Så jag ska inte säga att ingen någonsin har lyft innan. Men det har ju varit en sån pass gömd fråga.
Ja, och det kanske är fint att det kommer från flera olika håll. Precis. Och du med ditt sociala nätverk kan dela det bland dina följare och så vidare. Och väcka liksom tankarna hos andra och att kunna sprida det här. Och framförallt också det du pratar om, liksom att få kvinnors alltså göra kvinnors hälsa ännu viktigare.
Ja, men precis. Få upp det på agendan. Ja. Och jag tror också, liksom, nu är ju klimakteriet en sån typisk grej, precis som graviditet. Att innan man är där så går man ju inte omkring och tänker på det så himla mycket.
Så
och man förbereder sig inte för det kanske. Men det kan ändå vara bra att så här bara, just, jag tänker just de här mentala symptomen tror jag är så viktigt att man bara har koll på att det kanske kan vara någonting med min hormonella hälsa som gör att jag mår lite dåligt. Liksom så. Det tror jag bara kan vara nice att ha i bakhuvudet. Liksom.
Så viktigt.
Nu kommer jag gå in i interview-mode.
Oj,
oj. Varför skulle du operera dig nu?
Jo, det är så här ju. Att jag hade för egentligen säga, ett par implantat från märket Allegran som var skrovliga. Och det var en viss koppling mellan dem till en väldigt okänd cancerform, men dock. Läkarna har sagt till mig att du absolut inte ska oroa mig för att det är en av 7 kvinnor som får bröstcancer, medan en på 40 000 kan utveckla den här formen.
Mm, så väldigt ovanligt.
Men jag har cancer, bröstcancer i min familj och en väldigt nära person i min familj som inte vill prata om det har nyligen haft bröstcancer. Mm. Så att jag hade den sorten och ville därmed ta ut dem.
Vi ska inte gå in på det här med, eftersom inte hon vill prata om det, men hur har den upplevelsen förändrat det?
Väldigt mycket. Alltså väldigt mycket kring just det här med vår kroppsuppfattning till exempel. Som också var en av anledningarna till varför jag ville ta ut mina implantat. Jag har haft dem länge, det är inte jag. Den upplevelsen av att liksom se en person nära sig själv. Eller det var faktiskt inte bara en, det var 2 personer. Drabbas av cancer har gjort mig väldigt... Alltså gett mig ett helt nytt perspektiv på det här med liksom hälsa och kropp. Och
på vilket sätt?
Det är väl, okay, det har kommit successivt under många år. Liksom, men jag tror att jag tänkte mig nog inte för riktigt på samma sätt. Alltså jag hade inte, även om jag förstod att liksom, visst, det kanske inte är jättebra att ha implantat för 15 år sedan. Så var jag inte alls orolig som jag är idag. När du står där och ska göra mammografi och man är inkallad för att det finns en ökad risk bara genom att du är liksom över 40, så börjar man ju såklart ifrågasätta sina val att göra implantat. Eller jag gjorde det. Så att jag ville helt enkelt, jag visste att jag skulle ta ut dem, men jag visste inte när. Okay. Och jag visste inte när jag skulle våga. Och jag fick barn, liksom, när jag var på semester fick jag barnkänsla att bara, nu ska jag göra det.
Mm.
Och det var direkt när jag kom hem till mig bokade. Så det har gått väldigt snabbt faktiskt. Från att jag har typ helt bestämt mig till att nu gör jag det.
Om vi backar bandet då till när du satte in dem från första början.
Ja.
Vad var dina, liksom, hur gick tankegångarna då? Varför? Liksom?
Jo, man kan väl säga här. Jag var nyskild med en liten 2-åring.
Mm.
Ganska lost i världen, tror jag. Kände mig att tappa fotfästet. Det blev inte alls som jag hade tänkt mig i mitt liv. Jag hade ju såklart inte tänkt att vara ensamstående mamma med en litet barn. Och jag höll på att leta efter mig själv. Och jag tror att i den vevan så försökte jag hitta sätt att förbättra. Där kommer du tillbaka igen, förbättringen. Nej, men jag ville på något sätt bara göra mig själv glad igen. Alltså det bottnade inte i att jag mådde väldigt dåligt över mig själv. Det var inte så. Och det var inte så att jag mådde dåligt över min kropp på det sättet riktigt heller. Jag ville bara göra någonting för att göra mig lite mer glad i singellivet. Och det fanns inte så jättemycket mer tankar än det. Jag tänkte bara att, testa det här. Alltså 30 år eller så. Och jag kände att jag inte hade så mycket aning om vad som skulle kunna komma för komplikationer och det här. Och det sköt jag på framtiden. Det fick jag ta sen. Så att jag hade inte så mycket funderingar mer om att jag kände så här, jag ville att livet skulle bli lite roligare. Och det var ett sätt att göra livet lite roligare, helt enkelt.
Vi kommer absolut komma in på det här längre fram i vår lilla poddserie. Men just när det gäller skönhetsingrepp, hur ser du på det idag?
Alltså jag... På något konstigt sätt så var jag nog mer emot det förut. Mm. Eller hur man nu ska förklara det. Eller emot, det ska jag inte säga. Men när det kom, när det kom den här revolutionen, då var jag bara så här, gud nej, aldrig. Sen ändrade jag väl mig visst och gjorde det själv. men jag skulle aldrig jag skulle aldrig döma någon annan för att den gör det. Men jag personligen tycker ju att naturligt är finast. Så om man nu ska för det handlar ändå lite grann om det här med skönhet och så. Sen så är jag helt för småfix. Alltså sådär, att ta hand om sin hud, ta hand om sitt yttre.
Småfix, är det typ fillers och botox?
Fillers och botox. Nu ska jag verkligen titta och promota någonting
men
här.
För att
jag känner att det är så individuellt. Och man verkligen måste kolla upp alla biverkningar sånt som finns. Men jag tycker inte att det är så farligt om det gör en gladare. Sen större ingrepp, det tycker jag verkligen att man ska fundera över. För det är ju någonting jag själv inte då gjorde.
Det är ändå en operation.
Det är ändå en operation och man sövs och man skärs i, eller vad kallar man det, det händer något i min kroppen som kanske man måste vara beredd att kunna ta de konsekvenserna om det skulle gå fel. Så det tycker jag blir mer än en fråga, snarare än, en hälsofråga snarare än en etisk fråga. Så att jag vet inte, så det är svårt att säga det där. Jag tror på att whatever makes you happy så. Sen ska det vara verkligen djupt känslan i det här att ska göra dig glad. Det är superviktigt. Det ska inte dölja något annat. Att genom att göra operation så blir du slätare över en depression.
Nej, men exakt. Och det är där jag tänker att det är mycket som blir fel i vårt samhälle idag. Att det blir, om ni har sett kanske den här SVT under kniven dokumentären som varit aktuell för ett tag sedan. Där det finns så många som har blivit serieskönhetsingreppare. Gör ingrepp på ingrepp på ingrepp. Och du blir ju tyvärr inte lyckligare av det. Visst, absolut. Jag är med på dig. Alla får göra vad fasen de vill. Det lägger inte jag mig i. Men jag tycker det är väldigt deppigt att det finns någon slags okej, om jag bara gör det här, då blir jag lycklig. Eller om jag fixar till det här, då kommer allting lösa sig. Det funkar ju inte riktigt så, tyvärr, i världen. För en del, absolut. Jag kan fatta om så här, någon som har kanske haft ett specifikt komplex eller som har stört en hela sitt liv och så äntligen bla bla bla, och då kanske man kan må bättre i det. Det kan jag ändå så här relatera till på något vis. Att man vill förändras. Typ som jag har gjort med mina tänder. Jag hade komplex för mina tänder, så att jag log aldrig på foton till exempel. Jag har döljde allt i munnen när jag skrattade. Allting sånt där. Och sen så skaffade jag ju tandställning i vuxen ålder och fick betala för det. Och det är ju på ett sätt ett skönhetsingrepp.
Exakt, var går gränsen? Precis. Det är lite det så. Är det bara för att du gör botox?
Nej, men exakt. Vad är skillnaden?
Jag tror i grund och botten så handlar det om att vi ändå någonstans vill känna oss fina.
Ja, och så är det ju.
Och det är fel att fuska.
Är det det? Mm.
Ja, men precis. Det är en väldigt svår balansgång kring vad som är liksom,
och vad snygga människor får i alla fall absolut inte fuska. De får ännu mindre fuska. Så att jag tror att det ligger så otroligt mycket med, alltså det här med typ jantelagen, avundsjuka. Mm. För jag tror att alltså, i USA och Italien, alltså där bryr sig nog inte någon. Jag menar, du är ju mycket i Italien, Nina.
Mm.
Hur ser man på skönhet liksom, och kvinnors skönhet där? Är inte det liksom bara the more the merrier?
Jo.
Kör loss om du är kvinna, gör vad du vill. Eller?
Absolut.
Är man dömande där?
Ja, men det tror jag nog att man kan vara. Det finns ju olika ideal också. Det är ju det som är så svårt, för att vi har ett ideal här. Eller i västvärlden har vi väl ett specifikt ideal. Men det är väl det som jag också, som det blir så himla komplext, att vi ska uppnå de här idealen som inte är... Det är ju inte lätt att uppnå kvinnoidealen, så att säga. Och då ska vi liksom lägga oss under kniven för att göra det. För min del blir det liksom, å ena sidan kvinnoförtryck. Ja. Å andra sidan, ja, så har jag haft anställning. Liksom, och nu är mycket lyckligare för att jag vågar skratta och bara äga mitt eget leende.
Men så är det ju verkligen.
Jag skulle ju önska att jag hade sån självkänsla att jag sköt hur mitt leende ser ut. Men... det gör jag ju inte. Så att jag är ju inte heller, liksom, här kan jag stå på mina höga hästar och säga att skönhetsingrepp är kvinnoförtryck, samtidigt som jag själv har liksom ändrat mina tänder för att jag ska vara mer nöjd med mitt utseende.
Jo.
Så att det är ju väldigt dubbelbottnat. Men apropå Italien så finns ju där en extremt hård press, liksom, framförallt kvinnooffentligheten ska ju gärna vara bystiga och opererade och superglammiga och det, annars blir
just
ju
det.
Inte dem. Liksom.
Ja,
samtidigt så är det ju mer ett ideal där man också liksom, där kanske inte den trådsmala kvinnan är idealet på samma sätt. Så här får man gärna ha former och så.
Alltså det är väldigt svårt alltså. Jag håller med. Men alltså, jag bara satt och tänkte på en sak som du sa nu. Alltså det här med självkänslan då.
Mm.
För det är ju någonting som alla brottas med antagligen lite grann. Mer eller mindre. Alltså är det fel att koppla ihop självkänslan med sitt yttre? Alltså får man inte lov att känna så här, men idag känner jag mig ändå liksom, idag känner jag mig ändå lite snygg. Är det liksom fel? Eller måste man alltså man ser snygg ut, säger vi då. Är det fel att också väga in det i sig själv och sitt mående?
Jag tänker nog...
att vara nöjd med sitt yttre.
Exakt, att jag tror att vara nöjd med sig själv, det är väl bara något fantastiskt. Men jag tror att det problematiska blir när man hänger upp det på vad andra tycker om ens utseende.
Exakt, och förväntningarna
alltså,
som finns där.
Jag tycker att jag är fantastiskt snygg. Det är väl jättebra.
Exakt, och det är ju då gjorde ju du den där botoxen, säger vi. Nu blev
det har jag aldrig gjort.
Jag gillar att jag tog det som ett exempel också. Jag kände att det var lite roligt. Inte. Ja, nej, men då säger vi det. Och så bara, jäkla, där blev jag 15 år yngre.
Ja.
Jag känner mig ändå lite glad idag.
Ja.
Alltså, förstår du vad jag menar?
Just det, jag fattar precis
alltså,
vad jag menar.
Och jag menar, alla vill ju vara unga, snygga, vackra. Jag menar liksom, såklart inte unga 20 i sinnet. Mm. Men jag menar, man vill ju helst se... man vill se bra ut för sin ålder, kanske då, man ska säga.
Precis, det har ju blivit en liten makt, vad ska man säga, det har ju blivit en liten statusgrej nästan, att se bra ut för sin ålder. Och jag menar inte att, det vill ju jag också. Det vill let's be real, alla vill det, typ.
Ja.
Men det är ju också lite sorgligt att det är så himla viktigt i dagens samhälle, att se så ung ut som möjligt. Att liksom inte, att ålder inte är något vackert.
Men det, och det är ju också det. Det är därför vi gör den här podden.
Ja! Yeah!
Det kommer
full
tillbaka
circle.
Till det. Full circle. Nej, men för att jag tror att det har fokuserats, nu har det ändrats ganska mycket, men jag tror fokuseras otroligt mycket på den unga kvinnan.
Mm.
Alltså då menar jag den här 20-25, max 30 liksom, åriga kvinnan. Efter det så är det på något sätt som att då vill media visa oss att då finns
för...
det inget mer. Mm. Men jag tror att genom att visa att det faktiskt finns mer och att alltså kanske det mesta finns här i våran åldersgrupp, så kanske det gör oss kvinnor starkare i våra beslut. Att man liksom förstår, om jag nu då opererar brösten, säger vi, i min ålder. Jag förstår att man gör det. Du kanske har fått 3 barn. Du kanske känner dig helt liksom, din byst hänger vid naveln och du mår
mest psykiskt dåligt över detta. För du har tappat ditt gamla jag. Då förstår ju jag självklart att man vill göra det. Jag hoppas bara att det kommer ett implantat då. Eller att det finns implantat som inte skadar våran hälsa. Eller kan skada våran hälsa. Och att om man nu gör det och man blir lycklig av det. Vilket jag verkligen tror att man kan bli faktiskt. Och få ett bättre sexliv och liksom hela allt liksom för en själv. Att, liksom, att det inte ska bli på bekostnad av våran hälsa. För det gör ju inte dig lyckligare ändå heller.
Nej, verkligen. Och att jag vill bara lägga till det där då, liksom, varför gör man det? Gör man det för sig själv eller gör man det för någon slags yttre bekräftelse eller yttre mål eller liksom någon annans vilja? Kanske sin man, man kanske har en man som inte alltid är gullig mot den.
Exakt, man vet till exempel. Inte. Så skulle det definitivt kunna vara. Om kanske orolig att han ska vara otrogen. Eller, alltså jag vet inte, det finns ju så himla mycket som ligger där i.
Precis.
Och det är ju naturligt och mänskligt att liksom hålla på och utvärdera sig själv på det här sättet. Och det är en sak som jag faktiskt måste säga så här, efter min operation, att det kom så mycket mer tankar och känslor än vad jag faktiskt var beredd på.
Ska vi snabbt bara, hur gick själva operationen?
Men det gick bra. Jag var ju väldigt rädd för sövas. Och jätterädd för liksom vad de skulle göra med mig när jag var sövd. Och jag tyckte hela det scenariet var väldigt obehagligt. När jag, liksom, jag fick nästan tvångstankar på hur jag låg där. Och jag vaknade upp. Eller jag såg hur de skar i mig. Och det var ju liksom, det är någonting jag är lite rädd för. Men det gick faktiskt skitbra. Jag måste säga att jag är stolt över mig själv faktiskt. Hur jag stålsatte mig inför. Och bara, nej, jag ska kolla på kul film. Jag ska liksom prata med folk innan min operation. Så att jag låg liksom, hade min telefon. Jag var väldigt så aktiv, pratade med folk och tittade på film som sagt. Vilket gjorde att jag blev helt distraherad. Väldigt bra personal också. Folk som hjälpte mig runt omkring. Och jag förklarade att jag var nervös och allt här jag hade. Skitbra. Vakna upp och sen så känner jag mig ju helt knockad. Och var liksom mer eller mindre helt knockad i en hel vecka. Jag hade, alltså min hjärna, det var som att den hade bara tagit semester, vilket var jätteskönt för en gångs skull, och bara känna sig helt utloggad. Men det tog tid att komma tillbaks efter det. Jag hade ont, jag hade jätteont. Jag kunde inte röra mig, jag kunde inte sova. Jag låg liksom på rygg och kunde inte sova på sidan som jag alltid gör. Jag var jätterädd för att titta på mina bröst. Jag vågar fortfarande knappt göra det. Jag vågar knappt ta bort tejpen. Jag tycker att det är, jag är jätterädd för resultatet. Jag ser bara massa ärr just nu. Och jag är jätterädd hur det ska se ut sen, att jag ska må dåligt över mina ärr som faktiskt är mitt på brösten nu. Och det, jag är jätterädd för det fortfarande. Och det gjorde ju då att jag gick för någonting som kanske då, om man bara tittade på mig och såg mina bröst och såg min kropp, säger vi då, så ser man ett par fina bröst då, eller vad ska jag kalla det? Nu ser jag bara är, liksom.
Just det.
Och det är en jobbig känsla för mig att liksom acceptera mitt nya jag, liksom. Så. Ingen annan förutom min man och de jag väljer visa det för kommer ju se mina bröst, men jag vet ju själv hur jag ser ut.
Men det var ju det här jag menade lite med att liksom, varför gör man den? Är det för din skull? Hur mår du i din kropp? Det är det viktigaste.
Så det här har ju inte jag gjort för någon annans skull.
Nej.
Det här har jag gjort för min skull. Och såklart för min familj då. För att jag vill
leva länge,
länge med dem. Jag vill inte ta några risker nu då. I och med att jag har drabbats nära av just bröstcancer. Och jag vill kunna känna om jag får en knall. Jag vill kunna ha kommandot liksom över mitt eget liv. Så. Men ärren skrämmer mig jättemycket nu. Jag tycker att det är läskigt att ta och när jag byter tejp. För att då måste man ju dra av tejpen från ärren. Eller där de har sitt. Och det känns, det är väldigt jobbigt faktiskt. Det är jättejobbigt. Men jag drar mig för. Idag ska jag byta tejp. Jag skulle egentligen gjort det igår. Men jag gör det idag. Jag tycker det är jobbigt.
Så. Jag fattar.
Vi får se. Jag kanske vänjer mig. Det kanske bleknar. Men just nu är det tufft faktiskt. Ont och sen också då ett nytt jag. Och jag har ju inte några nya implantat in i mina bröst. Och det är faktiskt flera som har frågat det. Så. Och det är ju också det att de har då en ny form och sådär. Men det ser okej ut ändå, tycker jag. Jag är nöjd att de är små. Det känns bra, det är jag. Men det är ärren som är jobbiga.
Jag fattar.
Faktiskt.
Du har ju valt att, vi pratade ju också om det tidigare, att du inte alltid visar så mycket privat på din Insta och sådär. Du har ju valt att göra det den här gången. Varför det?
Ja, också som jag sa till dig, tror jag, precis här i början när vi liksom gjorde första avsnittet, är att jag själv önskar att fler kunde säga sanningen. Och om jag vill att andra ska säga sanningen så måste jag ju säga sanningen själv. Mm. Och jag tror att genom att våga vara sig själv och berätta vad som försiggår i sitt eget liv kan motivera och spara andra att kanske tänka efter hur de mår och ta tag i sina problem, vad det än kanske är. Och jag tror att jag också så här, jag vill avdramatisera det lite grann. Det är så många tjejer som har skrivit till mig. Ni är så många. Jag har inte ens, jag tror att jag har svarat på alla, men det är, ja, det är så otroligt många tjejer som går i samma tankar. Mm. Dels är det många tjejer som undrar, ska jag ta ut mina implantat nu? Och några som har tänkt, gud, jag hade ju tänkt att lägga in implantat nu. Mm. Så att det är väldigt många frågor och tankar kring det här. Och jag är jätteglad att jag faktiskt valde att berätta det här väldigt personliga. Just för att jag har fått kontakt med så många av er som har skrivit, tack Valerie för att du berättade. Bara det att du berättade nu fick mig att våga ta boka in det där mötet nu och ta tag i att jag också vill ta ut min implantat. För det är så många som vill det. Mm. Och det är ju jätteskönt om jag kan motivera, alltså hjälpa någon att komma till den punkten att de också vill göra det. Så att jag, alltså önskan om att hjälpa till och påverka på ett djupare plan än bara det man ser på Instagram är liksom, ligger som bakgrund för motivationen till att vilja berätta om det faktiskt.
Ska vi säga också att om man får frågan nu och känner att man vill ställa några frågor som inte jag har gjort nu så kan man ju gå in på våran Insta och skicka DM så tar vi jättegärna upp de frågorna här i podden framåt.
Absolut, och kan svara också på Instagram.
Precis. Så gör det, och där får ni också, ni får fråga om vad ni vill. Vi kommer ha såna här lite härliga fråga-svar tillfällen i podden framåt. Exakt. Så fråga på vad sjutton ni vill.
Vår Instagram heter @nina.ochvalerie40plus.
Så hittar ni oss. En sista fråga innan vi släpper det här ämnet för den här gången. Du har ju 3 döttrar.
Ja.
Om någon av dem nu,
Nina, nu vet jag vad du ska fråga. Oh my goodness.
Kommer till dig och bara, mamma, jag mår så dåligt av det här och jag skulle vilja operera det här eller ändra det här. Det behöver inte vara brösten.
Nej, för det var bara det jag tänkte på. Och då såg jag mina små söta barn framför mig med såna stora bröst. Japp.
Men det kan vara läpparna, det kan vara näsan eller vad som helst.
Ja.
Vad skulle du säga då?
Ja, du. Så jäkla svårt alltså. Mm. Det beror nog helt på vad det är. Jag skulle inte råda dem till att göra det. Det är ju helt, det känner jag ju spontant i mig själv. Men jag tänker bara på den här fillers-kulturen som är där ute nu. Mm. Där faktiskt väldigt unga tjejer gör väldigt mycket fillers.
Otroligt mycket fillers.
Väldigt mycket fillers. Och jag har tänkt på det här förut. För att jag har ju en dotter som fyller 16 snart. Mm. Och hon har ju faktiskt sagt till mig en gång, mamma, jag skulle verkligen vilja ha större läppar. Och då tänker jag så här, men när hon är 18 sen och hon själv kan gå och betala och göra det där, det finns en rätt stor chans eller risk att hon kommer göra det.
Mm.
Men samtidigt så kan vi inte hindra vår, alltså det är ju det där att släppa våra barn fria.
Mm.
Alltså skulle hon vilja göra det nu innan hon är 18 så skulle jag ju låsa in henne. Men jag kommer säga vad jag tycker om det. Jag kommer säga till henne att jag tycker att hon är vacker precis som hon är. Att hon absolut inte behöver det. Och att jag tycker att hon är finare utan. Sen kan inte jag göra så mycket mer.
Mm.
Jag kan försöka att liksom säga vad jag tycker.
Mm.
Men i slutändan kommer hon ta sitt eget beslut sen.
Mm.
Det skrämmer mig.
Mm.
För att då har samhället ändå påverkat henne lite grann till att välja det här. Och jag förstår, jag har själv testat allt det där. Jag fattar att hon vill testa det. Jag har tagit egna beslut om vad jag tycker om det liksom. Och som sagt, utifrån att jag faktiskt har testat det. Och inte liksom riktigt trivs supermycket med det. Men jag hoppas att hon inte gör det. Men hon kommer säkert göra det.
Mm.
Det skär hjärtat, Nina. Men alltså, vad tusan ska man göra? Kan ju inte låsa in henne heller.
En 18-åring kan man som sagt inte göra så mycket med. Det är det jag tänker du kan göra eftersom du har den här erfarenheten. Du har gjort det själv.
Ja.
Så kan du berätta hur det var, hur du kände, hur det inte förändrade, liksom, att du kände dig finare eller liksom så. Jag det är så roligt för häromdagen var jag på ett event som Rebecca Stella hade. Hon har en pop-up-butik. Och Rebecca har ju verkligen, hon har ju det utseendet som är väldigt inne just nu. Stora läppar, eller det här Kim Kardashian-style. Stora läppar, high cheekbones, hela den grejen. Och Rebecca Stella är fantastiskt, så no shame on Rebecca Stella. Det som slog mig så himla mycket var att hon hade jättemycket fans på det här eventet som liksom bara älskar henne. Och de var som kloner. Alltså, varenda tjej såg ut som hon. Liksom så här, upphumpade liksom, läpparna, cheekbones, allt det här liksom. Det var fillers. Och där var jag med min Essie som är 7 år. Så vi var ju liksom, jag bara Gud, kände här, svårt. Jag måste ju ta ett snack med Essie om det här efter. Bara så, tänkte du på hur hon såg ut? Du vet, så tänkte du.
Vad sa hon?
Nej, men hon sa ju det. Och hon sa ju bara, alla hade sådana där läppar.
Hon sa det ändå.
Och det roliga är för hon har ju också liksom kollat på TikTok och liksom har sett det här jättemycket. Ja. Alltså hon är ju inte omedveten om att det är ett ideal idag. Så hon bara, ja, det är väldigt många som har det. Och då sa jag liksom, jag vet inte om du vet det, men det är liksom, för att få sådana så måste man sätta sprutor i ansiktet eller operera. Så hon bara, jo, jag har förstått det, att det är ju inte äkta. Så jävla gullig. Och vi pratade väl lite om det. Så jag tror liksom ändå att man ganska tidig ålder kan prata med sina döttrar om att inte bara så här, man ser ut så, utan att det är sprutor, vilket ju barn ofta är ganska rädda för. Att det är liksom filter. Alltså att man, jag tror att det är viktigt att man rätt tidigt kan prata med sina barn om att det man ser på TikTok är inte riktigt verkligheten.
Nej, det är sant. Och där ser man också extrema fall. Alltså för att faktiskt, Nina, jag förstår vad du menar. Men du vet, det finns också det scenariet där man gör lite som knappt syns.
Precis, absolut.
Alltså bara liksom små förbättringar. Och det är nog mer det jag liksom pratar om. Jag tycker liksom så här, det tycker jag alltså ändå att, alltså så här, det är det jag tror gör en lycklig. För jag tror att det är de, eller okej, jag menar inte så. Svår mening där. Nej, men jag menar bara att om man ska göra någonting för att göra någonting som gör en glad, så ska man ju, tror jag verkligen inte på att ändra sitt utseende helt. För det är då jag tror de här liksom ångesttankarna kommer, liksom, hur ser den ut och så här. Det var lite grann det jag kände när jag testade fillers och det blev alldeles för mycket. Jag kände inte mig som mig själv, jag trivdes inte i det där. Jag tror att det är de små grejerna, de här uppfräschningarna som är de som är bra då, eller kan vara bra för en själv. Det var lite grann. Men du ser ju också så här, nu pratar du om de här gigantiska läpparna, de här,
alltså det är så mycket,
det
läppar.
Är ju mycket sånt som sprids också, men varför, det här andra syns ju inte lika mycket, och då kanske inte det sprids lika mycket heller liksom.
Så att, nej, men det är också, nu kommer jag in på lite så här, apropå det här med fusket.
Ja, att fusket. Liksom, är det fuskare?
Ja, men ni där borta,
som
fuskar så det inte syns, ja, det utan ni bara ser naturligt vackra ut. Då blir det så här, oh shit, I will never, liksom, jag kommer aldrig komma upp i den nivån liksom. Och en 50-åring som bara, oh no wrinkles, men det ser naturligt ut, man bara, dröm. Då är det ju nästan så att man så här, de som liksom pumpar upp så att man bara, ja, men du är ju opererad.
Exakt,
se, då är det ju nästan som att, ja, men då, jag behöver inte tävla med dig.
Då kan man avföra det.
Exakt.
Ja, det är sant,
så det är nästan så att du fuskar mera.
Du har inte fuskat så jättemycket, men ja, jag fuskar lite, absolut. Och jag är liksom lite för det faktiskt. Jag är ändå det. Jag tycker att, jag kan inte se det dåliga i det där lilla fusket. Om det gör att du blir lite gladare. Och glöm nu inte att följa oss på våran Instagram nina.ochvalerie40plus. Bara söka på Nina och Valerie så kommer det upp.
Precis, och hörni, vi skulle bli så otroligt glada om ni tipsade era vänner om den här podden. Om ni kanske ritade den på Apple Podcast och på andra härliga ställen. Helt enkelt, ge oss lite kärlek. Vi vill ju att så många som möjligt ska hitta den här podden.
Ja, tipsa.
Exakt, tack för idag.
Tack Valerie.
Tack Nina. Ha det bäst.
Hej då.
Hej.